Vi ska slå upp Lukas 12 och vi ska läsa några verser där. 54-57 kan vi ta då. Och där står det: till folket sa han också, när ni ser ett moln stiga upp i väster säger ni genast att det blir regn, och så blir det regn. Och när det blåser sydlig vind säger ni det blir hett, och det blir så. Ni hycklare! Jordens och himlens utseende förstår ni att tyda. Varför kan ni då inte tyda den här tiden? Varför avgör ni inte själva vad som är rätt? Det intressanta är här att han talar till folket. Han talar inte alltså till ledarna först och främst kanske. Och så säger han så här: varför avgör ni själva inte vad som är rätt? Och det önskar jag att folk i Sverige också kunde göra, utan att följa sina blinda ledare. Bara liksom hänga på. Vad som än händer så liksom hänger man bara på. Det kan vara nästan hur tokigt som helst. Vi ska alltså leva i ljuset, är det bestämt om oss. Och då står det så här i första Thessalonikerbrevet 5, att gör vi det, då ska den här dagen inte komma över oss som en tjuv, står det. Vi ska alltså förstå och veta när det här sker. Och vi börjar se och förstå i Mellanöstern att det börjar uppväckas stormar där nere som kommer att leda fram till en världsregering i Uppenbarelseboken 13 och så vidare. Lever man i ljuset så ser man alltså den här utvecklingen. Det är ju en utveckling som är på gång och sker hela tiden och som vi ska vara vakna över. Israel som var fikonträdet är ju ett av de starkaste tecknen på Jesu tillkommelse. Jesus han förbannade fikonträdet för att ge en profetisk bild av Israels ohörsamhet på den tiden. Och senare då förskingringen ut över hela jorden. Och Jesaja, om vi slår upp Jesaja-bokens 6:e kapitel och från vers 10 så står det så här. Och det är en väldigt konstig profetia egentligen, men det är ju sant faktiskt det här. Förhärda detta folks hjärta och gör deras öron döva och deras ögon blinda, så att de inte ser med sina öron och hör med sina öron och förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade. Då frågade jag, hur länge, Herre? Ska ni lägga märke till? Hur länge ska alltså det israeliska folket eller judarna inte förstå evangeliet? Jo, tills dess städerna är öde och ingen bor i husen, och husen blir utan folk och landet ligger öde och övergivet. Herren ska sända folket långt bort och ödsligheten ska bli stor. Det är ju intressant, va? För det var ju det som hände år 70. Men så säger Bibeln, om vi tar och slår upp Hosea bok. Hosea, och vi slår upp det 3:e kapitlet i Hosea-boken. Så kommer det där en profetia över Israels folk. Och vi ska ju se på fikonträdet alltså i den här tiden. Och fikonträdet planteras ju igen 1948, visst är det spännande. Då står Israel där som ett fikonträd. Det är planterat, men det ska ju växa upp och sen ska det börja bära frukt också. Det är ju en process det här med. Och då står det i Hosea 3 och vers 4-5. Och nu knyter han an till den här profetian ni nyss hörde om judarna och deras förskingrande. Ty under lång tid skall Israels barn bli utan kung och furste, utan offer och stoder och utan efod och husgudar. Och det innebär ju alltså att de inte ska ha något tempel. Man kan inte offra, man kan inte bli klädd i prästkläder och så vidare. Det talar ju om den här tiden som vi lever i. Men sen skall Israels barn vända om, står det här. Ordet shav som användes här, det betyder ju egentligen att vända tillbaka till ursprungspunkten. Och vad var det? Alltså tillbaka från förskingringen igen, alltså till Israel. Där har du ju fikonträdet. Och där i landet Israel, står det, ska man börja söka Herren sin Gud och David sin kung. Det är ju märkligt, för David har ju varit död många år här. Det måste ju vara en bild på Messias. Ja, just det. Och det var ju därför Messias, han kallas för Davids son, är klart. Med fruktan ska de söka Herren och hans godhet. Och så kommer en tidsangivelse här. Asharit, i den sista tiden. Därför vet vi att den sista tiden är från 1948. Det vet vi, för då står ju Israels nation står där 1948. Då kan man säga börjar en väldigt viktig tidsangivelse för oss. Och nu har det ju gått ett bra tag sedan dess, va? Så vi förstår att Jesu tillkommelse är ju ganska nära. Och eftersom det var fördolt för dem, så kanske vi förstår. Det här var ju judar han talade till i Apostlagärningarna 1 och 6 också då. Jag tycker det är mycket lättare att förstå detta då. Vem man pratar till. Apostlagärningarna 1 och sen vers 6. Då frågar man ju Herren Jesus då. När de nu var församlade frågar de honom: Herre, är tiden nu inne för att återupprätta riket åt Israel? Och det kan ju till och med vi svara på. Nej, det var det ju inte, va? Eller hur? De skulle ju förskingras. Det är ju därför han säger sen i sitt tal att här ska inte lämna sten på sten. Profetierna måste uppfyllas. Templet måste förstöras. Judarna ut över hela världen. Så därför var ju inte tiden inne här. Och därför säger han så här. Han svarar: det är inte er sak att veta vilka tider och vilka stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Det är ju bestämt alltså att templet skulle förstöras och judarna skulle ut över hela jorden. Och nu är man tillbaka i sitt land, och det tycker jag är väldigt spännande. Nu var det så här att på den här tiden när Jesus kom, så var det en väldigt messiaslängtan i Israel. Och man längtade verkligen, för man var förtryckta och förföljda och hånade, ska jag säga, av romarna. De hånade judiska folket alltså. Och då längtar de att Messias skulle komma och befria folket. Och därför var det ju många som liksom trodde på Jesus och ville. Han är nog den i alla fall, va? Som skulle komma. Men man var fast i en tradition alltså, som gjorde att just det där tänkandet att han ska liksom kliva in i Jerusalem och rensa rent och liksom upprätta riket, va? Och kasta ut romarna. Han skulle bli någon slags superman där då liksom. Det var den teologin man hade. Så gissar man missuppfattade Jesus kom, va? Och då står det talas i Bibeln om två, ganska ofta står det talat om de skriftlärda, sadduceerna och fariseerna. Vad var det för gökar nu då? Fariseerna, ska vi ta sadduceerna först? Det är ju intressant att veta tänka vad de trodde. Jo, sadduceerna, de trodde tydligen bara på de fem moseböckerna. Man förkastade alltså all profetisk skrift. Så de här fem moseböckerna, det är Guds ord, det är det som är sanning och ingenting annat. Det går vi på. Och de var också villiga att forma sig efter romarna. Så de var inte så där omtyckta då av det andra lägret som är fariseerna. De förkastade allting som hade med andar att göra. Det var liksom ingenting vi skulle hålla på med. Andar är inte. Och inte heller trodde de på att det fanns någon uppståndelse. Vilken död religion liksom. Sadduceerna, de drog ifrån Guds ord, med andra ord. Man förkastar ju halva deras gamla testamentet liksom. Profeterna och salmer och alltihopa. Det var bara de fem moseböckerna man hade att gå på då. Fariseerna då, de la till Guds ord istället, kan man säga. För det var de som körde in det här babyloniska Talmud och hela det här, va? Så de hade traditioner som var jämsides med Bibeln. Och det gjorde att deras tolkning var till uppåt väggarna ibland, va? De såg inte Messias på grund av deras de äldste stadgar, står det mycket om. Så de var fångade i tankesätt som gjorde att man inte kunde förstå. Och jag tänker på kristenheten ibland, alla dessa böcker som vi har vid sidan av Bibeln. The Purpose Driven Life och alla de här, va. Det är ju nästan så att de har blivit en tolkning till Bibeln. Att man tolkar alltså Bibeln med den boken. Då kommer man snett liksom. Nej, vi ska vara mera hängivna åt den heliga andes tolkning av Guds ord. Och i Uppenbarelseboken 22 så står det ju en varning till oss om att lägga till eller dra ifrån. Det står faktiskt så här. Uppenbarelseboken 22:18 så står det: för var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag. Om någon lägger till något till dessa ord ska Gud på honom lägga de plågor som det står skrivet om i denna bok. Om någon tar bort ifrån de ord som står i denna profetians bok ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som det står skrivet om i denna bok. Här har du fariseerna och saduceerna i ett nötskal. Alla judar på den här tiden, de var 100% säkra på att det var i Jerusalem det skulle ske. Det fattar ni väl. Jerusalem, det var ju centrum på alltihop. Och skulle Messias dyka upp någonstans så var det ju givetvis bland oss. Vi som liksom var religionens stjärnor, fariseerna med andra ord. Så de skockas på varann i staden Jerusalem. Och det var ju sant, för det var ju där Jesus så småningom dog. Men de såg det inte. Så när Jesus rider in i Jerusalem på palmsöndagen, då vet ni, då hoppar man och studsar och ropar hosianna Davids son. Nu var ju liksom allt på topp, va. Nu skulle han liksom med karate sparka liksom sopa ut romarna och ta över och visa att Israel ska bli stormakt igen, va. Det var ju Davids rike som skulle komma. Och det är klart att han var exalterad när han rider in. Och vet ni att samma kväll såg jag en kommentar: förbannade han fikonträdet. Och nästa morgon såg de att fikonträdet var förtorkat. Och det är märkligt att Jesus säger att gör ni detta med det levande trädet, vad ska då inte ske med det torra? Då måste han ju nästan syfta på fikonträdets, alltså år 70, vad som skulle ske. Man förkastar Messias. Och Jesus, han älskade Jerusalem. Och det står i Lukas 19:41. När Jesus kom närmare och såg staden, då brast han ut i gråt över den. Tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig verklig frid. Men nu är det fördolt för dina ögon. Ty det ska komma dagar över dig när dina fiender kastar upp en belägringsvall runt dig och omringar och ansätter dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn till marken och ska inte lämna kvar i dig sten på sten, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Och idag på morgon så började jag studera det hebreiska ordet Jerusalem. Det var intressant, får jag lov att säga. Det betyder, det är två delar i det här ordet. Den ena delen, Jero, det betyder en fast grund. Alltså Gud lägger en fast grund. Och det andra, det är roten till ordet shalom. Det är shalem. Och en bibelkommentar jag hade en verkligt intressant betydelse av det här ordet. Det betyder avsaknaden av det fördubblade. Vad kan det vara? Avsaknaden av det fördubblade. Vad är det som är fördubbelt i Bibeln? Vad säger Jesus eller Herren att Adam och Eva ska akta sig för i första Mosebok? Jo, de ska akta sig för att äta av kunskapens träd på gott och ont. För då ska de döden dö. Där har du det fördubblade. Äter man av det trädet så ska man döden dö. Där har du det fördubblade. Och då är det intressant då att när Jesus dör för våra synder, så att säga, va, så dör han ju för den synden, döden dö, och lägger en helt ny grund. Melkisedek i Gamla testamentet, han kom från Jerusalem. Här har ni förebilden. Och gå till Kolosserbrevet först, innan vi tar det. Det var alltså fördolt för deras ögon. Om vi nu slår upp Kolosserbrevet 1:19 så ska ni få se, för Paulus, han kunde ju det här med hebreiska utan till. Och han använder ofta det hebreiska tankesättet i sina brev. Det står hela tiden gömt där, så kan man hebreiska så ser man hur han tänker. Och det är väldigt spännande när han säger i Kolosserbrevet 1:19, han tänker på Jerusalem alltså. Ty det behagade Gud att låta all fullhet ta sin boning i honom. Och att genom honom försona allt med sig, sedan han genom blodet på hans kors har berett shalom. Ja, genom honom skulle så ske med allt vad som på jorden och i himlen är. Det här är en otroligt viktig uppenbarelse som Paulus för fram i ordet. Här har du alltså shalom, som är roten till shalom. Avsaknaden av det dubbla. Det måste ju innebära en jättevälsignelse där allt återställs till ursprungligt skick, där vi har fullheten och närheten och gemenskapen till Gud, med Gud. Det innebär att Gud tar bort det dubbla först, lägger en ny grund och sen ger han fullhet till sina barn. Är inte det spännande? Först skapar han en ny grund. Han tar bort förbannelsen, skapar en ny grund. Och sen får vi vara och leva ett helt nytt liv med Jesus. Och där finns fullheten. Alltså andens fullhet. Det som inte varit förstört i syndafallet, så att säga. Den där gemenskapen med Gud. Som han hade tänkt och önskat att du och jag skulle bli. Och jag har ju sagt det förr. Att Gud, han har ju tänkt någonting med dig och mig. Han har ju en plan sedan livets start. Vad du och jag ska bli. Och nu har han på korset berett det. Det gamla är förgånget, se, något nytt har kommit. Nu kan du bli det Gud har tänkt att du ska bli. Du kan äta av livets träd. Och du kan bli det Gud har tänkt att du ska bli. Det tycker jag är fantastiskt. Att Gud har haft en tanke med ditt liv redan innan du föds. Och nu sätts du in i det. Och det kan vara många tårar innan man kommer fram och ser att käre Jesus, jag känner mig som hemma. Jag är det du har tänkt att jag ska vara. För Gud, han har lagt ner i ditt liv gåvor, han har lagt ner i ditt liv tankar kanske som du ibland tänker att det kan ju inte vara Gud. Jo, det kan det. Men han vill ta de tankarna och förädla dig genom korset och leda dig in i det han har tänkt. På Abrahams tid fanns i Jerusalem en präst vid namn Melkisedek, som är en förebild på Jesus Kristus. Hans namn betyder rättfärdighetens konung. Det är intressant, för Reichmann, han säger att rättfärdighet inte bara är frikännande från dom, utan det är också den process där man tas ifrån sitt självupptagna liv. Där man tas ifrån sitt själv. Vi är ju egoister när vi föds. Det ser man redan på småbarn. Hur de manipulerar sin omgivning. Jag i centrum och så här. Men Gud, han har genom blodet på korset berättat oss att vi ska komma ur det livet. Att vi med våra gåvor ska kunna tjäna andra. Ska ju älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta. Hela ditt förstånd och hela din kraft. Och sen kommer det att du ska älska din nästa som dig själv. Och då måste det ha hänt något emellan, förstår ni? Gud måste ha tagit bort vårat självupptagna liv och gett oss kraft och kärlek i vårt hjärta. Så att vi med den personlighet du är och de gåvorna du har börjar att välsigna din nästa. Han kom alltså ifrån Jerusalem. Det står, han kom från Salem, står det faktiskt i gamla där. Platsen för en ny grund och ett nytt fundament. Platsen där det fördubblade saknades. Vi talar här alltså om det nya Jerusalem där ingen förbannelse mer finns. Och det står ju talas om i Uppenbarelseboken 21 och 22. Du var ju inne på det när du läste inledningsordet om staden som kommer ner, va? Här har du staden. Där finns ingen förbannelse mer, står det i det här. Alltså Uppenbarelseboken kapitel 21 och 22. Det står om det himmelska Jerusalem. Och i Galaterbrevet 4:26. Jag har aldrig tänkt så förut, men när man är inne på det här med frihet, för det står det om det himmelska Jerusalem där ovan som är fritt. Fritt från det dubbla. Det är vår moder, står det. Du är väl född på nytt, tror jag, du som sitter här. Om du inte är född på nytt så kan vi be för dig sen, så du verkligen får ta emot Jesus. Och bli fylld med den helige ande. Och blir du fylld med den helige ande, så kommer den välsignelsen ifrån Jesus. Och Abraham då? Ja, han var ju kallad från Ur att vandra till ett land som han skulle få se senare. Så han gick i tro, han visste inte så mycket. Och det bar iväg till landet Israel. Och där skulle han dra igenom staden. Eller han skulle dra igenom landet. Hela landet, upp och ner. Det blir ett kors som det tittar efter. Vad skulle han mer göra? Jo, han fick se någonting som gjorde att han förstod att det här landet och den här jorden, det var inte mycket att ha. För han längtade. Hebreerbrevet 11:10 står det. Och då förstår vi snart att han måste ha sett Jesus. För han la ju den där fasta grunden. Han väntade, alltså Abraham väntade på staden med de fasta grundvalarna. Där har du Jeru, eller hur? Jeru, vars byggmästare och skapare Gud. Så när Jesus Kristus hänger på korset, så skapas det någonting ur hans liv som handlar om det nya Jerusalem, den nya staden där du och jag, om vi tror på honom, är delaktiga i. Och tyvärr var ju det här fördolt för judarna som levde på den här tiden. Men allt mer judar börjar tro på Messias och förstår det här. Nu kommer vi till Melkisedek då, som var överstepräst. Och det står ju om honom i Hebreerbrevet, kan du läsa om Melkisedek. Att det är en bild på Messias. Han hade ju varken mor eller far, och så att hans släkttavla är för evighet, och därför är han ju bild på Messias. Han var från Jerusalem och han drog ut till Abraham för att välsigna Abraham. För Abraham var i svårigheten, för han skulle möta konungen i Sodom. Det var en filur där. Första Mosebok 14 kan vi gå till då. När Abraham hade kommit tillbaka efter att ha slagit Kedorlaomer och de kungar som var med honom, gick kungen i Sodom ut för att möta honom i Savedalen, det vill säga Konungadalen. Och Melkisedek, rättfärdighetens kung i Salem. Vad var det nu Salem betyder? Platsen där ingen dubbel, där det dubbla var försvunnet. Han lät bära ut bröd och vin. Det måste ha varit ett härligt bröd och vin, förstår ni? För det var himmelskt. Han var präst och Gud den högste. Och han välsignade Abraham och sa: välsignad var Abraham och Gud den högste, skapare av himmel och jord. Och välsignad var Gud den högste som har givit alla fiender i din hand. Och Abraham gav honom tionde av allt. Kungen i Sodom sa till Abraham: ge mig folket, krigsbytet kan du behålla för dig själv. Men Abraham svarade kungen i Sodom: jag lyfter min hand upp till Herren, till Gud den högste, skaparen av himmel och jord. Jag vill inte ens ta en tråd eller en sandalrem, ej mindre något annat som tillhör dig. Du ska inte kunna säga att du har gjort Abraham rik. Och det var ju det Laodicea berömde sig av. Vi är rika och vi behöver ingenting. Och det är märkligt detta, för vi förstår ju snart att kungen i Sodom kan ju inte vara någon annan än djävulen själv, ormen själv. Och han vill ju på något sätt få Abrahams själ att lyftas upp. Och det är ju precis vad konungen i Babel vill. Det står om konungen i Babel i Jesaja 14. Så står det att han vill stiga upp över församlingen. Och sen vill göra sig lik den högste. Och då slog det mig idag, men käre Gud, det är ju en religiös, det är klart. Jag alltså, jag i min gamla natur, jag vill göra mig lik Jesus. Det var ju därför det sena försökte med. Det är omöjligt. Men då står det här att han med bröt ifrån himlen, ni vet, Jesus Kristus, han välsignar Abraham. Och det ordet på hebreiska där det står välsignar, det betyder barak. Det betyder böja knä eller ödmjuka. Men det finns ett annat ord också som det betyder, som är intressant i sammanhanget. Och det är ordet inympa. Inympa. Så här kommer alltså Melkisedek med bröd och vin och välsignar Abraham. Vad gör han då? Jo, han för Abraham in i sig själv. Han är ju Messias. Så att han får del av det liv som Jesus själv har vunnit på Golgata kors, är en bild på. För han säger ju sen, och välsignad vare Gud den högste som har gett dina fiender i din hand. När vann Jesus över alla fiender, jag gjorde han på korset. Det är därför han kan välsigna dig och mig. Och nu gjorde han det med Abraham som är förebild på. Så när han mötte Sodomskungen som vill ge honom en massa prylar här, så säger han: jag är så fylld av den helige ande så jag har inga begärelser. Och det du har, det kan du ta och slänga vad du vill. För jag vill inte se det, jag vill inte ha. För är det någon som ska göra mig till den Gud har sagt att jag ska bli, ni vet ju vad Abrahams kallelse var, där du ska gå till landet och där ska jag göra dig till ett stort folk. Här kommer djävulen, ormen, och vill göra Abraham religiös så att han själv ska uppfylla och så vidare. Det är precis det det handlar om här. Det är därför det står Konungadalen här, och egentligen betyder det platsen där konungarna sjunker ner. Det är en prövning att gå i sin egen kraft eller vänta på Gud. Det är mycket bättre att vänta på Gud, även om du inte ser något resultat på 10 år, så är det bättre att vänta på Gud. För när han väl kommer så gör han dig till den han har tänkt att du ska bli. Annars åker man in i Babylon och står där och klättrar upp på stegen och försöker att bli någon och ja, skakar man här då följer jag med i skakningarna, och har man något annat här då blir jag lik dem. Och, fattar ni? Om inte ögonen på Jesus, då kommer du att forma dig efter alla andra grupper. Och då blir du som dem. Ja, ni som har varit med om de här nymodigheterna, ni vet precis vad jag talar om. Du blir precis lik den grupp du umgås med. Och har inte den gruppen ögonen på Jesus och predikar Jesus, då kommer du att bli lik den gruppen. I Romarbrevet 12 står det ju talas om att du kan bli lik världen. Bli inte likformad världen, utan låt er förvandlas så att ni blir lik Jesus. Så att ni blir lik vad han har tänkt att du ska bli. Och varenda en som sitter här inne har Gud ett plan och mål. Varenda en. Välsignelsen och inympningen kan bara ske i honom. Och det är endast i Kristus där shalom verkligen finns. Det finns inte annanstans. Och när du blir inympad eller satt som en levande sten in i den här staden, då har du del av bruden. Du blir del av den här staden som man ser sen komma ner. Det är ju du själv. Är du med? Det är det eviga livet som kommer ner från himlen. Där du är med, där du har byggt. Vad du nu har byggt med guld är bra att bygga med, står det. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan är lagd. Alltså den fasta grundvalen. Jesus Kristus. Och om vi nu går till Apostlagärningarna 3. Då ska ni få se på Abrahams välsignelse har fortfarande inte förändrat sig. Abraham, Apostlagärningarna 3, 24. Så läser vi 24 till 26 då. Alla profeterna, så många som har talat från Samuel och framåt, har också förkunnat dessa dagar. Ni är alla barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder. Han talar till judar. När han sa till Abraham: i din avkomma, i din säd som är Messias, skall alla på alla folk på jorden välsignas. Tänk nu på inympas igen och tänk på olivträdet i Romarbrevet 11 för att se hur väl det stämmer här. Alla folk ska in i Kristus. Evangeliet ska ut över hela jorden. Och alla som tror och alla som låter sig välsignas och alla som står utanför Babylon, de kommer in i Kristus och blir bruden. Och så säger han då till judarna: för er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, Messias. Och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort ifrån sina onda gärningar. Där är det begärelserna det är frågan om. Begärelserna. Döden dö, eller synderna, och sen synd och synderna, pluralis alltså. Det är precis samma sak, begärelserna. Och det är ju märkligt med de här begärelserna, för så fort du börjar jaga begärelserna så blir de värre. Och man fastnar. Det får du ta hand om. Och det är det som händer i Romarbrevet 7, ni vet. Där möter du en människa som har en väldig kamp mellan det gamla och det nya. Och han upptäcker snart att det här klarar jag inte av, det goda jag vill. Det kan jag inte. Och det onda jag inte vill, det gör jag. Ja, men hur ska vi kunna bli lösta från denna? Det är ju som att sitta i en fånge i mig själv. Ja, det kan bara Jesus, säger Bibeln. Bara Jesus. Ingen annan än Jesus klarar det. Och man borde ju egentligen tycka då, med den kunskapen många skriftlärda hade på den här tiden, att man skulle se Jesus. Men profetierna sa ju att deras ögon skulle faktiskt täckas över tills vår tid. Nu vill jag ta er med till en intressant profetia om Messias. Vi har ju, det är ju lätt för oss som har facit i hand att se, men fattar ni vad tydligt det står profetian om Messias utan att de fattar det här egentligen? Jo, vi ska gå till Jesaja 11 och läsa lite här. 11:1-4 tror jag det var. Jo. Men ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Över honom skall Herrens ande vila. Anden med vishet, förstånd, anden med råd, styrka, anden med kunskap och fruktan för Herren. Han ska ha sin glädje i Herrens fruktan. Han ska inte döma efter vad ögonen ser, eller utöva lag efter vad öronen hör, utan med rättfärdighet skall han döma de fattiga. Med rättvisa ska han skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden. Han ska slå jorden med sin muns stav, och med sina läppars andedräkt ska han döda de ogudaktiga. Det låter ju som det är en och samma händelse. Det var ju det här judarna inte såg, att det är två tillkommelser i de här alltså verserna. Han ska ju komma först då som en lidande tjänaren innan han kommer, men han kommer sen med sin muns stav för att döda de ogudaktiga. Och nu vill jag läsa vad det står där på hebreiska, för då blir jag nästan skraj. Han skall med sin muns stav döda de orättfärdiga. Vilka är de orättfärdiga? Har Sven Reichman rätt i sin tolkning att de rättfärdiga är de som går korsets väg, så kommer han att döda alla som inte går korsets väg. Alla som inte går korsets väg. Alla som står där med skuld. Alla som står där med skam. Och ni vet, innan de gick in i landet, står det, så omskar man alla Israels barn. Och då säger Josua till dem: nu har jag omskurit er och avvältrat för er Egyptens skam, begärelserna. Han har gjort dem rättfärdiggjorda i Jesus Kristus innan man gick in i landet alltså. Här står att en planta ska växa upp. Och den plantan vet vi är Davids son, Messias. Och det står om honom i Jesaja 53, att vem trodde, för vem var Herrens arm uppenbar? Han var som en planta, står det, som växte upp ur förtorkad jord. Det var liksom noll. Det var ingenting. För mänskliga ögon alltså. Men för de som hade skrifterna uppenbara, så var det ju fantastiskt. Alla de som såg, det var ju de ödmjuka. Det var ju de små som såg när Messias kom. Isai här, det betyder en fri gåva. Och han kom ju till Betlehem av nåd. Och han skulle bli då netzer, står det, betyder nazare. Det känner vi igen, va? På honom ska anden vila. Det står det noach, som betyder slå sig ner och slappna av. Det gjorde ju anden, va? Honom du ser anden slå sig ner och förbli över. Han är Messias. Och ju fadern som sa till Johannes döparen: vänta nu här till han kommer. De var ju släktingar, så Johannes döparen visste ju att han har bott där och han har bott där. Han kunde ju det här utan till. Men vänta nu här när anden kommer ner och vilar över honom. Då ska du veta att då är han invigd. Då är han Messias. Han är Messias. Han ska inte döma efter vad ögonen ser. Alltså inte efter mänsklig visdom som vi ofta gör. Han ser i, det står ju där när, ni vet, när David skulle utväljas och hans bröder, så står det där att han säger till Samuel, va, att jag dömer inte som ni människor gör, utan jag dömer, jag ser till hjärtat. Han ser motiven, med andra ord. En människa, han kan göra mycket dumheter. Det vet vi att vi kan, va? Kan göra mycket dumheter. Men Gud ser ändå till hjärtat vad det fanns för motiv bakom det du gjorde. Finns det girighet så blir du dömd. Men finns det en längtan att göra något för Gud eller något, va? Då ser han motivet. Han ser motivet, då vet han. Han vet, han väger våra gärningar, står det. Han vet motivet. De här sex första punkterna jag nämnde här nu, de är ju Jesu första tillkommelse. Läppar med sin munstav och sina läppars andedräkt ska han döda de ogudaktiga. Det är ju sjunde punkten, det är ju Jesu tillkommelse. Jesus, han föds i Betlehem, han kommer ur Judas stam, som betyder lovprisning och glädje. Han kommer ur Isais rot, som betyder en fri gåva. Det är nåd det handlar om, alltså. Ty så älskade Gud världen att han utgav som en fri gåva sonen. Och så kommer det tecknet de borde se. Det stod ju där, varför kan inte tyda dessa tecken? Det står, därför ska Herren själv ge er ett tecken. En signal, en flagga, en budbärare helt enkelt. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son. Och hon ska ge honom namnet Immanuel, Gud med oss. Med oss människor, människosonen med andra ord. Och till herdarna, detta är tecknet. Ni ska finna ett nyfött barn som ligger lindat i en krubba. Och det gjorde man ju. Man fann ett nyfött barn. Och Simeon hette ju han i templet. Han välsignade dem och sa till hans mor Maria: se, denne är satt till fall och upprättelse för många i Israel. Och till ett tecken som ska bli motsagt. Och när omskärelsen skett i det här templet så reser familjen hem. Då kommer vi till profetia nummer 2. Han ska kallas Nazare. Sedan de hade fullgjort allt som var föreskrivet i Herrens lag vände de tillbaka till sin hemstad Nazaret i Galileen. Matteus 2:23. Han bosatte sig i en stad som heter Nazaret för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeterna att Jesus skulle kallas Nazare. Då har ni den andra punkten i den här profetian, Jesaja 11. Nu ska vi se att varenda punkt här. Punkt 3, förlåt, var det. Nu kommer punkt 4. Över honom ska anden vila. Ordet noach, det betyder ju vila eller avslappna, kan man säga. Det betyder även att slå sig ner för att vila. Och här har du helt plötsligt en hebreisk liten ordlek. Ruach, noach. Det betyder ande och vila. Och Johannes 1:32, Johannes vittnade och sa: jag såg anden komma ner som en duva från himlen och bli kvar över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sa till mig: den som du ser anden komma ner och bli kvar över, meno, bo, förbliva. Över han är den som döper i helig ande. Han måste alltså vara Gud, för vem annars kunde ha kontroll över anden? Fattar ni? Han döper i ande. Han måste vara Gud alltså. Och jag har sett det och vittnat att han är Guds son. Mycket riktigt. Han är Guds son. Och det som kommer över Jesus när det här sker, det är ju riket. För sen börjar han ju predika att nu har riket kommit. Och så börjar han ju med Guds finger som är den helige ande. Så börjar han ju driva ut massa onda andar och hela sjukdomar och allting. Och då säger han, när det här har kommit då vet ni att Messias är här. Men de såg det inte ändå. De fattade inte det här att det var ett andligt rike. Jesaja 9:6, ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. Det var ju tecknet. På hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är underbar, rådgivare, mäktig Gud, i vi fader, fridsförste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron. Och hans kungarike ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet. Det handlar ju om ett korset och ett förvandlat liv att göra. Så Guds rike handlar mycket om ett kors och ett förvandlat liv. Herren Sebaots nitälskan ska göra detta. Och det här med Roach och Noach blir ju väldigt levande när man ska åka i en båt över till andra sidan. Då säger Jesus precis de här orden på hebreiska. Ni ser det gömt hela tiden, va? Då stillar han vinden. Då säger han, Noach, Roach, säger han. Stilla vind! Och det har varit stilla. Alltså han hänsyftar ju hela tiden på vem han är. För att lärjungarna ska förstå med skriftens ord vem han är. Och jag skulle vilja höra det bibelstudiet Jesus hade med Emmausvandrarna. När han började gå igenom hela skriften. Och uppenbara ur profeterna och psalmerna och gamla testamentet och lagen vem han var. Och då brann hjärtat i dem. När de förstod, det är ju han, det är ju han, det är han. Och när han bröt det här Melkisedek-brödet så att säga, då försvann han. Han kommer tillbaks, men de förstod vem han var. Då ska vi se här, var ska vi gå? Han ska inte döma efter vad ögonen ser. Jag ska försöka korta ner det här lite, för jag ser att jag hinner inte. Jag har 4 A4 sidor till eller något. Han ska inte döma efter vad ögonen ser. Och det var ju märkligt, vet du, med den här kvinnan som var tagen i äktenskapsbrott. Och lagen säger hon ska stenas. Förstår du lagen? Hon ska stenas. Och här står saduceer och här står fariseer och bara väntar. Jesus, vad säger du? Vad ska vi göra med den här kvinnan? Men Jesus, han bara böjer sig ner och skriver med sitt finger på marken. Det står i Johannes 8 detta då. Och när han gör det så säger han, den som är utan synd. Vad var det nu igen? Det var ju det där ordet från Jerusalem. Den som är utan synd, han kastar första stenen. Och sen går allihop överbevisade i samvetet. Och då säger han ju så här då. Har de inte dömt dig? Nej, inte heller jag dömer dig. För han kom inte för att döma. Än. Är du med? Han kom för att ge rättfärdighet. Och han kom för att hjälpa oss att bli frälsta helt enkelt. Få förvandlade liv. Men han kommer att döma all orättfärdighet. Det kommer han att göra. Men nu är nådens tidsålder. Och han dömer oss inte på det sättet, utan han ger mycket nåd och han ger rättfärdighet. Och så säger han så här i vers 15 då, 8:15. Och då hänvisar han direkt till denna profetia igen. Ni dömer på människors vis, men jag dömer ingen. Vad var det vi sa att han skulle göra? Han skulle inte döma som människor gjorde, står det i profetian. Och det var ju de som kunde det här hebreiskan utantill. Det var ju alltså, han pekar ju åter och åter igen på skrifterna hela tiden att han var den han var. En frigörelseprocess från självupptagenhet har vi varit inne i rättfärdiga då. Och det är ju de fattiga och ödmjuka. Det står ju att evangeliet är för de fattiga. Och därför Jesus kom. De fattiga och ödmjuka. Det är de som går ifrån ett egoliv till ett ödmjukt liv. De som förvandlas. Att man är på väg. Och det innebär inte att du blir perfekt och syndfri här på jorden. Men det innebär att du ska ha dina ögon riktat mot målet. Vi kan falla allihop, är du med? Det innebär inte att du blir perfekt. Utan det innebär att när du faller så reser du på dig igen. Ber om förlåtelse, har dina ögon riktat på Jesus och vägen att han ska göra det i ditt liv. Ingenting annat. Och i Uppenbarelseboken 15, vi vet det kommer en svår tid, men i Uppenbarelseboken 15 är det riktiga halleluja, jo, för det står de som har vunnit seger över vilddjuret och dess bild. Och det de säger är egentligen att halleluja, ingen annan har kunnat fört oss hit än du. Och det är ju en bild på Röda havet, ser vi. När hela faraos armé satte efter judarna och Gud gjorde ett under, alltså genom Mose, räck ut din stav och det kom en vind och öppnade hela Röda havet så man kunde gå rätt över. Och när faraos försökte så sjönk man som en sten. Bara Gud kan göra en sån sak. Det är totalt omöjligt för en människa att bli frälst. Frälst på gamla hebreiskan betyder ju yasha, som betyder att komma igenom en öppning, få en nyckel att komma igenom. Och det är intressant, för Elvor och jag har fått sådana profetier att när den tiden är inne ska ni få en nyckel. Vad kan det handla om? Jo, det kan handla om en tid när det blir svårigheter. Vandrar ni i ljuset med mig ska ni få den nyckeln som öppnar dörrarna när det är omöjligt, och det gäller varenda en. Det är därför jag säger att när vi får profetier så brukar jag undervisa dem också. För att profetiorna ska vara undervisande, uppbyggande. Det gäller varenda en. En nyckel som öppnar låsen. Omöjliga svårigheter, men Gud för oss igenom. Om vi säger att vi inte har synd, står det, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så han förlåter oss våra synder och han renar oss från all orättfärdighet, självupptagenhet. Intressant. Och sen den sista punkten här, sen ska jag sluta. Med sin munstav, med sin läppars andedräkt ska han döda de ogudaktiga eller orättfärdiga eller de laglösa, kan det också betyda. Andra Thessalonikerbrevet 2:8. Sen skall den laglöse öppet träda fram, men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns andedräkt och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst. Är ni med nu? Det här är viktigt, jag kommer att säga nu. Därför att det är jätteviktigt att vi blir lösta ifrån vårt egoism, som är orättfärdighet. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan. Och det sker med stor kraft och lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet. Alltså den lockelse där vi tjänar på att gå den vägen. Alltså. Som bedrar dem som går förlorade eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att man kunde bli frälsta. Lösta ifrån sin egoism och begär. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen. Och blir dömda alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Vad sa jag förut? Gud kommer att döda alla som inte går korsets väg. Det är lite andra budskap än vad vi har hört förut om den här nåden när nästan alla blir frälsta. Rob Bell till exempel, Emerging Church, han har nu skrivit en bok där det i princip inte finns något helvete. Det finns i princip ingen dom överhuvudtaget. Det har man plockat bort. Det liksom finns inte med i människans förstånd nu för tiden. Jag vågar påstå att han är totalt bedragen om man ska gå till Guds ord, säger. En sån man och hans bok skulle jag aldrig våga följa en meter. För den här, det här ordet säger att Gud ska döma varenda en som lever ett orättfärdigt liv. Orättfärdigt liv. En sån alltså som inte vill följa korset. Som inte vill förvandlas här inne. Som inte strävar efter att bli rättfärdig. Förstår ni? Det är skillnad mot svaghet. Nu kan vi vara svaga som jag sa förut och falla. Men man strävar efter rättfärdighet. Man jagar efter rättfärdighet. Och man vill tjäna Jesus. Kom ihåg det nu så du inte får fördömelse för det jag sagt idag. Då är man rättfärdig. Då räknas man som rättfärdig. Och det räckte ju med att Abraham trodde på Gud. Så står det så räknades han för rättfärdig. Vad har han hade gjort? Jo, Gud sa A och Abraham gick till punkt A. Då sa Gud så här. Ja, jag räknar dig som rättfärdig. För du trodde på vad jag sa. Och det första du ska tro på, det är ju korset. Predikan om korset. Här förlåter Jesus Kristus oss för alla synder. Tror du det så blir du frälst. Så lätt är detta budskap. Då har du gått till punkt A. Det är där det börjar. Tror du att Jesus har förlåtit dig dina synder på Golgata och du bekänner det, då gör du det ett med vad han har gjort där. Då räknas du som rättfärdig. Men sen fortsätter processen med ditt liv. Förstår du? Processen fortsätter. Du får en kraft tillgänglig i ditt liv som du aldrig har haft förut. Och då börjar processen att byta ut ditt liv. Det här egoistiska livet. Mer och mer. Och du börjar känna att det flödar mer och mer glädje. Det börjar flöda mer och mer kraft. Och du vill tjäna andra. Och dina gåvor och allting som Gud har lagt ner. Du känner, yes, det funkar, det händer någonting. Och Gud börjar tala, nu börjar det bli riktigt, va? Men det är en process och det kan ta flera år. Men den kommer. Del går det fort och beror på vad Gud ska göra i ditt liv. Det var en, till slut här, Stephen Kang, han är väl sådär 98 år ungefär nu. Han predikar, en kines, han är underbar att lyssna på. 98 år och står i predikstolen fortfarande. Det är inga snabba klipp i Guds rike, men glädjen och friden och rättfärdigheten finns alltid tillgänglig där för dig när du söker honom.